Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Voodoo-prästen klipper dina naglar, tar av ditt hår. De brukar ta av kvinnans menstruationsblod. Och så gör de en röra av det här. Sen så behåller de ett paket i det här templet. Och det är som en del av din själ som stannar där. Vilket innebär att om du skulle bryta dina löften. Det finns ett antal ärenden runt om i Europa där familjemedlemmar har blivit avrättade när kvinnan har flytt. Det är därför när vi kommer ner på Stureplan, alla bara springer. Och då har du förstått, först när du kommer till Sverige, att den där skulden på 100 000, det var inte 100 000 naira, det var 100 000 euro.
Gud.
Det här är verkligen så nära ett modernt slaveri man kan komma.
Jag heter Jenny Borg och jag heter Aline Ek. Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt. Ja, men det blir dags för det andra gästavsnittet för säsongen. Mm. Under den här säsongen så testar vi något nytt. Vi kör inte bara ett avsnitt i veckan, utan två. Tisdagar så blir det vanliga spöktimmenavsnitt där vi pratar om sanna fall av true crime, mysterier, det övernaturliga, ja ni vet. Och torsdagar så besöks vi av en gäst.
Mm. Och i bästa fall så har den här gästen koppling på ett eller annat sätt till tisdagens avsnitt.
Exakt. Den här veckan så har vi ett otroligt viktigt avsnitt. Vi ska då prata prostitution och människohandel med polisinspektör Simon Häggström som i 15 år har jobbat vid prostitutionsgruppen vid Norrmalmspolisen. Han är även författare och aktuell med boken Den hundrade kvinnan som faktiskt släpptes nu förra veckan. Och det här är då en fiktiv bok, men den är baserad på hans erfarenheter som polis. Jag tänker att vi bara länkar den här i beskrivningen om man vill läsa.
Mm, läs den!
Och prostitution och människohandel är ju något som vi har pratat om innan, men vi har ju aldrig i podden pratat med en polis. Så det ska bli väldigt intressant att lyssna på Simon och höra hur de jobbar.
Ja, verkligen. Men vi drar igång det här avsnittet nu tycker jag.
Ja, det gör vi.
Thank you.
Välkommen hit, Simon.
Tack.
Du är här idag för att vi ska prata om ett otroligt viktigt ämne, nämligen prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det ska bli så intressant att höra vad du har att säga.
Kul att vara.
Men jag tänker att vi börjar lite med dig. Hur länge har du varit polis?
Oj, nu ska vi se. Jag gick ut polishögskolan 2007 och blev då grundplacerad här inne i område 1 som det hette då, det vill säga City. Och hamnade på Klara polisen, den polisstation som då fanns på centralstationen. Så att det har blivit några år nu.
Och hur kom du på att du ville bli polis?
Ja, det är ju, jag gick naturvetenskaplig linje, hade inte en aning om vad jag ville bli. Men jag kommer från ett litet samhälle mitt liksom, i Småland, ute i skogen. 1000 personer bor där ungefär. Och jag och pappa, vi satt bänkade framför filmerna om Martin Beck och Gunvald Larsson. Det var där någonstans som fröet såddes, liksom att polisyrket verkar spännande. Sen så jobbade jag några år efter gymnasiet och sen så skickade jag in en ansökan till polisen. Trodde inte jag skulle komma in, för på den tiden, alltså medelåldern i min klass var 28 och jag var väl typ 21 eller något sånt där. Men jag kom in på första försöket och flyttade upp till Stockholm. Mm. Det var en stor omställning.
Förstår det. Vad var det som lockade då med polisyrket?
Ja, det var inte Gunvald Larsson, skulle jag säga.
Raka motsatsen.
Ja, nej, men jag tycker faktiskt, och det håller jag fast vid nu 15 år in i polisyrket, så tycker jag att Peter Haber fångar upp någonting som jag kan känna igen mig i och som jag tror att en hel del poliser kan känna igen sig i. Jag tycker att han gör den rollen fantastiskt bra. Ensamheten, frustrationen, det här att liksom inte kunna leva i den här bubblan som man ser att många människor gör, alltså den här trygga bubblan där man har sitt arbete, man har sin familj och så vidare, och man påminns kanske ibland när man slår på nyheterna om allt elände som finns där utanför och så, men jag tror att många poliser, så det finns ett innan och ett efter man blir polis, för när du väl är inne i det här yrket och ser allt detta elände som pågår dygnet runt och så väldigt mycket som inte alls hamnar i tidningarna, va? Det gör någonting med en, och jag tycker att Peter Haber eller Martin Beck kan fånga upp det väldigt, väldigt bra, och jag tror att man kanske måste gå den vägen om man ska vara en duktig och effektiv polis. Man kan inte tappa det här med empati och de här bitarna, för då blir man cynisk. Och det är livsfarligt för en polis. Det är liksom de poliserna som begår snedsteg över våld och så vidare. Då har man liksom hamnat i det diket och då det är farligt.
Och hur hanterar man allt det här mörkret som man ser?
Ja, det är faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får. Och det är inte helt lätt att svara på. Man skulle kunna dra en så här standardsvar om att ja, men det är viktigt att ha bra kollegor runt omkring sig. Och det är det givetvis. Vi pratar jättemycket med varandra. Men ska jag vara helt ärlig så tror jag att det som har varit avgörande för mig är att jag har gått till en och samma terapeut nu i 13 år. Och det har varit liksom, ja, det går inte riktigt att beskriva i ord vad det har betytt för mig. Både yrkesmässigt men även privat. Jag hade aldrig orkat med det här jobbet i så många år om det inte vore för Katarina som hon heter.
Och när kom du i kontakt med prostitution för första gången?
Ja, precis. Alltså, man ska ha klart för sig att alltså, när man blir väldigt förknippad med en fråga så är det ju många som tror då att liksom, jag har haft någon form av barndomsdröm att jobba med det här när jag blir stor. Och så är det ju verkligen inte. Jag visste knappt ens vad prostitution var. Vi hade ingen utbildning på polishögskolan heller i det här ämnet. Det nämndes inte. Nej. Vi hade trafik, vi hade narkotika, vi hade massa olika grejer. Men just den här prostitution och människohandel, ingenting. Så att även när jag kom ut som polis så var det här en värld som jag aldrig hade hört talas om. Liksom.
Varför tror du att det är så?
Det kan man verkligen undra, för att även fortfarande idag så är utbildningen obefintlig i den här frågan. Så att vi har ju alltså polisaspiranter som kommer ut som inte har någon koll överhuvudtaget på den här världen. Och det är väldigt, väldigt sorgligt med tanke på att det är en av de mest lukrativa brottstyperna som vi har i världen idag, just människohandel. Men jag blev alltså grundplacerad i den så kallade Plattangruppen. Och Plattan har ni ju koll på vad det är känt för. Det är känt för narkotika. Så det var en gatulangningsgrupp som skulle syssla med att bekämpa liksom narkotikahandeln ner på Sergels torg. Men Plattangruppen hade också några siduppdrag. Och det var bland annat att regelbundet genomföra insatser på Malmskillnadsgatan. Och för de lyssnare som inte liksom har koll så tänker jag att precis som Sergels torg är känt för knarkhandel så är Malmskillnadsgatan känt för just prostitution. Även ifall Malmskillnadsgatan liksom idag är ju inte alls som det var liksom på i början av 90-talet, slutet på 80-talet. Men vi har fortfarande gatuprostitution i Stockholm. Så det var där jag kom i kontakt med det här. Och jag minns så tydligt, alltså jag var splitter ny polis. Jag minns så tydligt hur vi följer efter en bil. Det var mitt första ingripande. Vi följer efter en bil, en äldre svensk man som plockar upp en rumänsk kvinna. De kör över till Södermalm och parkerar på någon sån här ödslig parkeringsplats. Och vi är då ett antal poliser som har följt efter utan att den här mannen har förstått det. Och sen så liksom springer vi fram och avbryter det här brottet. Och de sitter i baksätet på bilen och har helt enkelt sex. Och min gruppchef då säger till mig att Simon, du tar hand om kvinnan. Håll förhör med henne. Och jag minns så tydligt, för jag stod där med en 18-årig tjej från Rumänien som inte kunde ett ord engelska. Och det var så många tankar som kom till mig. Vänta nu, hon är 18 år. Hon har liksom inte ens gått ut skolan. Hur kom hon hit? Alltså, och har inte ens språkkunskaperna. Alltså, vem har ordnat med resan? Vart bor hon någonstans? Hur hamnade hon i det här? Hur ser hennes liv ut hemma i Rumänien? Alltså, det var så många frågor som bara för mig var helt obesvarade. Och det var liksom där som jag på något sätt insåg att oj, det här är en helt ny värld för mig och den är väldigt stor. Men vi pratar inte om den. För det ligger inte någons intresse att vilja anmäla. Köparna vill inte anmäla, säljarna vill inte anmäla på grund av skuld, skam och så vidare. Hallikarna vill såklart inte heller anmäla. Så den här världen måste man gå in i som polis. Den kommer inte komma till dig, du måste gå dit. Och jag blev nog ganska så fast mer eller mindre från första insatsen. Jag kände, wow, det här skulle jag vilja jobba mer med.
Och vad hände med den kvinnan?
Den kvinnan, som så många kvinnor ska jag säga som vi möter, så vet vi inte. Det är också en av de stora frustrationerna med det här jobbet. Att du kan sitta ner med en kvinna, få väldigt, väldigt bra kontakt. Hon kan börja liksom berätta och öppna upp sig. 5 dagar senare är hon borta. Och vet inte var hon är någonstans. Då har hallikarna flyttat på henne till ett annat land antagligen. Och det är också lite av människohandlarnas taktik. Va? Att man vill inte ha kvinnorna på samma ställe för länge. Dels så har det ju såklart att göra med att de genererar inte lika mycket pengar efter ett tag. För köparna vill hela tiden liksom ha nya kvinnor. Men så har det ju såklart också att göra med att man vill inte att man ska kunna skapa band, exempelvis till myndighetspersoner eller andra. För då är ju liksom risken också att kvinnan kanske då får möjlighet att lämna. Och det vill man såklart inte, så man flyttar på de här kvinnorna hela tiden.
Det är så jävla hemskt alltså.
Ja, det är fruktansvärt cynisk.
Och hur länge har du jobbat med detta, sa du?
Ja, det blir, alltså jag började ju ganska omgående då. Så att ungefär 15 år är det nu som jag har gjort det här. Och det känns helt galet att säga det, för att det känns som att det var igår när jag började.
Mm. Och du är ju på en specifik avdelning, eller hur?
Mm, vi är en liten, vi är ju flera olika enheter som jobbar med detta på olika plan. Jag tillhör Norrmalmspolisen här i centrala Stockholm, så jag sitter på Stora polishuset på Kungsholmen. Och vi är några poliser som bara jobbar just med de här frågorna då. Så att vårt uppdrag är att slå till mot sexköpare och hallikar.
Och nu ska vi inte avslöja hur ni jobbar så, men kan du säga någonting om hur man jobbar för att hitta de här idioterna?
Det finns ju olika sätt såklart, men givetvis så måste man röra sig i de miljöerna där de här brotten begås. Vi jobbar egentligen bara kvällar och nätter, och vi jobbar bara där ute. Vi är i lägenheter som hyrs ut i andra hand, vi är på hotell, vi är på gatan, vi är på porrklubbarna, massagesalonger. Det finns otroligt många arenor idag där den här typen av brott begås. Och det handlar ju om att dels skapa ett förtroende till den säljande parten. Vi jobbar ju jättemycket med liksom uppsökande arbete där vi liksom bara kommer och visar vilka vi är. För många av de här kvinnorna kommer ju från länder där polisen är synonymt med korruption, övervåld, sexuella övergrepp. Vi har ju haft ärenden där en kvinna öppnat dörren och jag har visat liksom polislegitimationen och sagt hej, jag kommer från polisen. Och kvinnan på riktigt tror att okej, du vill ha sex. Alltså gratis, för att jag visar min polislegitimation. Och hon var nej, vi är här för att vi vill informera om vilka vi är och att du har exakt samma hjälp, rätt till hjälp och stöd som alla andra här i Sverige. Och för oss är det ju självklart liksom att tänka så, men det är det inte för en kvinna från Ryssland eller Colombia eller Ukraina. Så vi jobbar jättemycket med att liksom, hitta de här kvinnorna och prata med dem och sen skapa förtroende. Att de ska våga ringa oss om de behöver vår hjälp. För det är en fruktansvärt utsatthet. Vi jobbade nu i helgen Och över hälften av alla kvinnor som vi träffade i helgen, de kunde inte prata ett ord engelska. Och då sitter de ensamma i en lägenhet. Det kommer män på löpande band. De vet inte hur man larmar. De kan inte göra sig förstådda. De vet inte ens nödnumret. De vet ingenting. Blir de utsatta så har de ingen som kommer till deras hjälp. För de vet inte ens hur man gör. Så att det där arbetet är otroligt viktigt. Och det handlar ju också om att såklart försöka ta de här köparna på bar gärning eller i efterhand. Liksom. Så att vi hade ett ärende nu i helgen med en man som liksom försökte springa ifrån oss och så vidare. Han lyckades såklart inte. Men de här köparna, de har mycket att förlora. Att köpa sex i Sverige är ju... Straffen är förvisso inte så hårda, va? Men det sociala straffet, den här rädslan för att familj ska få veta, arbetsgivare ska få veta, vänner ska få veta, det är ju det som gör att sexköpslagen, vill jag ändå säga, är väldigt, väldigt effektiv och väldigt, väldigt bra. För att den har liksom... skickar ett tydligt signalvärde.
Men vad är straffet?
Innan straffskärpningen förra sommaren, då var standard på följden 50 dagsböter, vilket då är liksom proportionellt till din inkomst då, så att ju högre inkomst ju högre bötesbelopp. Men nu så har man då sagt att nu ska sexköpsbrottet vara ett fängelsebrott, så men som precis som alla annan brottslighet, att om man döms till liksom kortare fängelsestraff så omvandlas det då många gånger, och det görs då sexköpsbrottet, det omvandlas i en villkorlig dom. Så att du får villkorlig dom förenat med dagsböter, vilket, och då kanske man undrar vad en villkorlig dom är för någonting, men det ska man väl förenklat skulle kunna säga är att under en tvåårsperiod, så om du begår nya brott, då kommer den villkorliga domen omvandlas då till ett fängelsestraff. Så att på ett sätt så är det ju som att man får en andra chans, vilket jag kan ifrågasätta. Men det är så det liksom rättssystemet ser ut.
Men har du sett någon förflyttning från gatuprostitution till att det sker på nätet istället?
Oh ja. Alltså förr så var det ju då, när jag började jobba med det här, då hade vi en eller två sidor för Stockholm. Nu har vi så otroligt mycket mer. Vi har jättemånga så här prostitutionsannonssidor, men vi har ju också jättemycket prostitution på datingappar. Alltså Tinder exempelvis, som man gör över av prostitution. Vi har 20 datingsidorna som har liksom slagit igenom. Och vi har ju också all den här digitala prostitutionen där man kanske aldrig möts upp i verkliga livet, utan där man säljer pornografiskt material framför en skärm. Och jag tänker, många kanske har hört talas om OnlyFans exempelvis, som liksom slog igenom under pandemin. Och det är också en typ av sexhandel. Så det är väldigt, väldigt omfattande på nätet idag.
Men har det förenklat ert jobb eller gjort det svårare att det är på nätet istället?
Vad gäller den prostitution som renderar i fysiska träffar, så tycker jag att vi kan på något sätt, vi kan ändå utreda, vi kan ändå lagföra så att säga. Vad gäller den då digitala prostitution som sker framför en skärm, där skulle jag säga, där har vi enorma utmaningar. Vi har ju liksom inte, det är ju inte ens brottsligt att köpa pornografiskt material av någon som är 18 år uppåt, va? Så att vi har inte ens ett brott att jobba med. Så att vi har utmaningar helt klart.
Och varför är det ett brott? Och det här är ju en så dum fråga, men vi får ofta den frågan, och många män som skriver till oss och så när vi pratar om prostitution, att så här, nej, men det finns jättemånga som vill sälja sex. Men varför är det då olagligt?
Att köpa.
Och köpa, precis. Mm.
Precis, det där är absolut ingen dum fråga, utan jag får den ju också hela tiden. Och jag tror så här, att de flesta människor, ska jag säga, de saknar referenspunkter, och man har ingen djupare kunskap, utan man baserar det man tycker på kanske filmer man har sett, eller man har läst någon intervju med någon sexarbetare så kallad, som säger att jag tjänar jättemycket pengar hit och dit. Och så tänker man att så här är det för alla. Men man får inte glömma bort här, alltså att vi måste titta på hur ser verkligheten ut? Vilka är kvinnorna som vi möter och även barnen som vi möter? Jo, du kan absolut i den här världen hitta enstaka individer som säger att ja, men jag har minsann valt det här själv. Men de absolut flesta, en absolut majoritet som dras in i den här världen, vill inte vara där. Man hamnar alltid i prostitution på grund av en anledning. Eller flera anledningar, ska jag säga. Det kan vara fattigdom. Det kan vara psykisk ohälsa. Det kan vara en historik av sexuella övergrepp. Det kan vara missbruk. En människa som har haft en kärleksfull, sund uppväxt, och fått bra förutsättningar i livet kommer aldrig hamna i prostitution. Det finns alltid en förklaring. Med det sagt så innebär det ju såklart att när den enskilda kvinnan öppnar dörren för sexköparen så kommer de här liksom anledningarna inte att synas på utsidan. Hon kommer öppna dörren, hon kommer ha ett leende på läpparna, hon kommer vara snyggt sminkad och ha sexiga underkläder och hon kommer säga att hon älskar det hon gör. Varför då? Jo, för det är liksom, dels är det en försvarsmekanism, men det är också för att sälja in den här, som brukar prata om myten om den så kallade lyckliga horan, va, som vi har hört så många gånger. Och det är ju för att annars skulle ju köparna inte kommit. Va? Så det är ju liksom, hallickarnas affärsidé är ju att sälja in det här som att det här är lyckliga, självbestämmande kvinnor som älskar det de gör. Men faktum är att sen när vi kommer en timme senare, och liksom man förstår att jag behöver inte upprätthålla den här fasaden som jag behöver göra inför köparna. Det är vi som får sen den korrekta bilden. Jag menar, vi har många kvinnor från Ukraina just nu som bokstavligt talat visar fotografier i sina mobiltelefoner med deras hem. Det finns inte kvar. Det är bara liksom rasmassor. Vi får höra så här fruktansvärda historier. Och jag tänker så här till alla de här som liksom umgås med tanken att men det finns jättemånga som gör det här och vill göra det här och har valt det själva. Jag menar, om det här vore som ett jobb som vilket annat, hur kommer det sig då att vi bara anträffar kvinnor från de mest utsatta och marginaliserade grupperna? Vi anträffar aldrig några miljonärskor i den här världen. Vi anträffar aldrig någon som mår bra. Utan vi anträffar bara egentligen kvinnor som berättar om fruktansvärda historier som de har med sig i bagaget. Och det är väldigt få, om ens någon egentligen, som vi träffar som berättar att men jag är en lycklig sexarbetare och jag mår bra av att göra det här. Det händer liksom inte. Så att det skapas väldigt, väldigt många myter kring det här. Och de här myterna blir tyvärr sanningar, märker jag, i synnerhet på sociala medier. Och i synnerhet när media gör någon intervju med någon anonym sexarbetare som säger att jag mår bra av det här och jag tjänar jättemycket pengar. Då tar många människor det liksom för en sanning. Och hon kanske tycker så, absolut. Men så glömmer man bort att 99% där ute, de hatar det här och de vill inget hellre än att komma ur det här på ett eller annat sätt.
Men bara för att reda ut begreppen, vad är skillnaden på en hallick och en människohandlare?
Ja, det vet knappt våra domstolar, höll jag på att säga. Det här blir ju då, jag ska försöka förklara detta, för det här har ju med juridik att göra då. I Sverige har vi ju flera olika brottstyper. Vi har något som heter människohandel. Brottet har max 10 års fängelse. Så har vi också något som heter koppleri, som också max 10 års fängelse. Och om jag nu ska göra en väldigt, väldigt enkel förklaring av detta så skulle man kunna säga att det finns massa undantag, men så här, om man utnyttjar någon som ska sälja sex på det sättet att man hotar, att man begår våld eller att man lurar, då brukar man liksom hamna i människohandelsspåret. Då är det trafficking liksom. Men om kvinnan är hyfsat medveten om vad det är hon ska göra här, men man kanske egentligen bara liksom utnyttjar det faktum att hon är fattig. Och hon vet, man rekryterar henne, hon vet vad hon ska göra, hon blir inte lurad, man har väl inget tvång, man slår henne inte, då blir det många gånger inte människohandel, utan då blir det koppleri istället. Och vi är ju väldigt, väldigt tacksamma för kopplerilagstiftningen, för många andra länder, alltså alla EUs medlemsländer har ju kommit överens om att människohandel ska vara straffbart, det vill säga när du lurar, slår eller hotar någon typ, då är det trafficking. Men vad många länder saknar i Europa, det är en kopplerilagstiftning. Vilket innebär att om kvinnan berättar att nej, men jag visste vad jag skulle göra, men jag har liksom inget val, för jag måste kunna sätta fram mat på bordet till mina barn. Då hamnar vi så att säga bara på koppleri. Eller grovt koppleri då. Och så fördelen för oss i Sverige, och det vet jag många poliskollegor runt om i Europa som är väldigt avundsjuka på just kopplerilagstiftning, det är att vi kan ju lagföra de här hallickarna då. Även om det inte är människohandel så kan vi ändå sätta dem på koppleri. Så det är väldigt tacksamt.
Men som polis, möter du mest människohandel eller mest koppleri?
På ett sätt hade jag önskat att jag hade kunnat svara att jag hade mött mest människohandel. Tyvärr är det så att hallickarna har blivit, eller människohandlarna ska jag säga, har blivit mycket, mycket smartare. Om vi tittar på hur det var förr, och det finns ju ett antal filmer som porträtterar det här Taken exempelvis, det är att man åker i en skåpbil och så kidnappar man någon vanlig tjej ute på gatan liksom, och sliter i en skåpbil, och sen så placerar man henne i en lägenhet och man liksom våldtar henne, man gör henne beroende av droger och man liksom kuvar henne och bryter ner henne. Så funkar det ju inte idag. Hallickarna har ju lärt sig att jobba så är kontraproduktivt. För den dagen polisen kommer och spränger den här ligan, då kommer kvinnorna ha möjlighet till upprättelse och då kommer de att berätta. Allt fler hallickar har ju istället insett att om vi vänder oss specifikt till de här grupperna som är väldigt utsatta, marginaliserade och som inte har råd att tacka nej och som lever mer eller mindre, de vet inte ens om de har mat på bordet resten av veckan, då behöver vi inte använda våld. Då behöver vi liksom inte lura, vi behöver inte utnyttja på samma sätt, utan vi gör det här som en business-grej. Och det här kan vara svårt att förstå, men jag tänker att det enkla sättet att svara på den frågan är att ställa sig själv frågan, hur långt hade vi varit beredda att gå för att slippa se våra barn svälta? Jag tänker, då behöver man inte någon som hotar eller slår eller våldtar, utan bara det faktum att jag kan inte sätta fram mat på bordet till min familj gör att många kvinnor säger, okej, jag åker. Och man offrar sig själv av kärlek egentligen till sin familj. Med det sagt givetvis så har vi fortfarande hallickar och människohandlare som är våldsamma, givetvis. Och det framkommer med all tydlighet i just den här boken som vi ska prata om sen. Den senaste boken som jag har skrivit som handlar om nigeriansk människohandel som har väldigt många inslag av våld. Så att, men många hallickar idag som vi tar, de har tyvärr blivit smartare. Och det blir svårare såklart för oss. Att bevisa just våldsdelen.
Mm. Och var kommer de här kvinnorna ifrån oftast?
Det beror på när du frågar, höll jag på att säga. För att bara liksom de senaste veckorna så har vi sett en lavinartad ökning av kvinnor från Colombia. Så det beror lite på omvärlden. Och vi har fått till oss att just läget i Colombia just nu är väldigt, väldigt, det är mycket elände liksom. Och så människor har det väldigt, väldigt tufft. Men traditionellt sett så kan man väl säga som så här, att det är Rumänien och Nigeria som har dominerat prostitutionsmarknaden i Sverige. Nu skulle jag säga att det är exakt just nu skulle jag säga att det är Ukraina, Rumänien och Colombia. Men frågan mig om 2 månader igen, då kanske jag säger något helt annat.
Och det handlar om hur det ser ut i de länderna?
Ja, mycket handlar om det. Ja, det är ju länder som präglas av fattigdom, extrem fattigdom eller kris av annat slag, exempelvis krig. Då. Så,
och hur blir då de här kvinnorna, hur kommer de in i prostitution? Hur kommer de i kontakt med hallickarna?
Ja, de kan rekryteras på många olika sätt. Det finns flera olika rekryteringsmetoder. Det kallar vi de rumänska kvinnorna, i synnerhet de yngre rumänska kvinnorna. De råkar magen ut för någonting som heter, kallas Loverboy-metoden. Jag vet inte, har ni hört talas om det? Nej,
jag tror inte det.
Nej. Loverboy-metoden går ut på egentligen, och det är viktigt när man pratar om det, att man tar av sig de svenska glasögonen. För att vi är så privilegierade att leva i Sverige. Till att börja med lever vi i ett land där åtminstone de flesta av oss, när vi väljer en livspartner eller en partner, så kan vi basera det valet på känslor och attraktion. Vi behöver inte ta hänsyn till socioekonomiska faktorer i valet av vår livspartner. De flesta av oss i alla fall. Man måste ha klart för sig att de kvinnor vi möter, många av dem kommer från getton. De har absolut ingenting. Att träffa en man som har pengar och som har ett jobb med en bra inkomst, det kan vara biljetten ut ur extrem fattigdom. Inte bara för den enskilda kvinnan, utan även för hennes familj. Och det är på något sätt så verkligheten ser ut. Och Loverboy-metoden går ut på att människohandlarna använder kärlek som ett sätt att grooma in unga tjejer i prostitution. Man skickar killar som liksom man targetar då, den där tjejen, hon ser väldigt bra ut och hon skulle generera mycket pengar till oss. Och så skickar man fram någon då, ung, snygg man som börjar liksom dejta henne, börjar uppvakta henne, de inleder en relation. Han har ett enda mål och det får henne till den punkten där hon faller pladask för honom. Han börjar prata om en gemensam framtid. Vi kan skaffa hus, vi kan skaffa barn, vi kan flytta. Du behöver inte bo i det här eländet, utan jag kan hjälpa din familj med pengar. Vet, för henne så är det som en helt ny värld. Jag kommer ihåg en tjej som jag träffade, det första hennes så kallade loverboy gjorde var att ta henne till, på en weekend i Wien, och hon fick bo på ett lyxhotell. För henne var det som bodde i ett rumänskt ghetto, hon var ju så här bara wow. Det här var liksom så stort för henne. När han har fått henne till den punkten att hon är dökär i honom, det är då han kommer att komma med en helt annan historia. Exempelvis han kommer att berätta att jo, det finns någonting innan vi satsar, så måste jag berätta någonting för dig. Och det är att jag har ett kriminellt förflutet. Jag har ett pris på mitt huvud, jag har en skuld som jag måste betala. Annars så kommer den här maffian som jag har lämnat, de kommer ha ihjäl mig. Så jag måste ha in så här mycket pengar innan det och det datumet. Och den här kvinnan blir såklart helt knäckt. Och hon säger, men det måste finnas någonting vi kan göra liksom. Och mannen sitter och gråter och du vet, krokodiltårar hit och dit. Och så sen, jo det är klart att det skulle gå att lösa det här. Men jag vet inte om jag kan begära det från dig. Och så börjar han då komma med de här förslagen. Vi skulle kunna, du och jag, åka till Tyskland. Eller åka till Sverige. Eller åka till något annat land. Och tillsammans så skulle vi kunna tjäna ihop de här pengarna. Men jag kan inte begära det av dig. Men om du skulle kunna tänka dig att bara under en begränsad tid sälja din kropp. Och jag hjälper dig, jag finns i din närhet och jag stöttar dig och så vidare. Så kan vi dra in de här pengarna. Vi har ju haft ärenden med Loverboy som har skrivit om kvinnorna till andra hallikar då, som vi har kunnat ta del av. Och beskriver dem som kreditkort som bara genererar pengar. Och så sen, den här Loverboyen, han har haft en fru och två barn någonstans utan att den här kvinnan känner till det. Så att det är ett otroligt cyniskt, och det är liksom en rekryteringsmetod just, och den ser vi mycket bland just de rumänska halliknätverken. De använder just mycket Loverboy.
Men när den här begränsade tiden, som man säger, är slut, vad händer då?
Ja, det finns ju, antingen så fortsätter de. Man måste ha klart för sig också att när du väl är i prostitution, då bryts du ner väldigt, väldigt fort. Va? Det är inte bara så att du går in i den här världen och sen så när du går ut den två månader senare så är det som om ingenting har hänt. Utan vi ser ju att väldigt många gånger att kvinnor som går in i den här världen och som sätter ett tydligt liksom, så här, jag ska göra det här och sen så ska jag bara ut. Man blir fast för att man blir så nedbruten och man hamnar, det blir ett självhat, det blir ett självförakt. Man tycker att man inte är värd någonting bättre. Och vi träffar ju kvinnor då som säger sig, men klart att jag skulle göra vad som helst för att göra någonting annat, men jag, det här är det enda jag kan. Och det är så fruktansvärt att man liksom, värdet, synen på sig själv är att man är bara smuts som inte är värd någonting bättre. Och det är också en av de stora utmaningarna för oss, för att vi möter ju kvinnor hela tiden och många tror, tyvärr, det märker ju synligt sociala medier, man tror att vi är typ Robin Hood som åker runt och räddar kvinnor på löpande band. Men det är inte sant. Det stämmer inte. De absolut flesta kvinnorna som vi möter kommer inte att följa med oss. Även om vi erbjuder hjälp och stöd. Jag menar, vi har två socialsekreterare med oss varje arbetspass som bara jobbar med att hjälpa kvinnor ut ur den här situationen. Men i de flesta fall så kommer man inte att följa med. Varför inte då? Jo, för att när man har varit i mörkret tillräckligt länge så har man också vant sig vid det här. Och helt plötsligt så blir ljuset, alltså där ute, att det finns ett vanligt liv, det finns ett annat liv. Det blir helt plötsligt läskigt. Det blir helt plötsligt någon som man blir rädd för. För att det här livet är det enda man kan. Det är lite som, nu har inte jag jobbat så jättemycket med våld i nära relation, men när jag pratar med kollegor som jobbar med det så kan man uppleva att det är lite samma mekanismer. En kvinna som befinner sig i en våldsam relation, det är inte bara för polisen att komma och säga hej, nu packar jag väskan och åker härifrån. Utan det är en process som många gånger kan ta väldigt, väldigt lång tid. Och vi kan se samma sak med de här kvinnorna, att det är inte bara att komma och säga hej, nu kan vi hjälpa dig till ett bättre liv, utan därför måste vi jobba väldigt mycket förtroendeskapande. Och få dem att inse sitt eget värde och att det finns faktiskt en möjlighet till ett annat liv. Och där vi faktiskt kan tillsammans med frivilliga organisationer och socialtjänst och andra se till att den här kvinnan får hjälp. Men det klivet är jättestort för många att ta.
Och de som väljer att ta det klivet, vad händer med dem?
Vi jobbar väldigt mycket med en organisation här en frivillig organisation här i Stockholm som heter Talita. För man ska klart för sig att vad gäller den utländska gruppen så faller de ju liksom, de är inte svenska medborgare, de faller utanför den svenska socialtjänstlagstiftningen. Alltså de har inte samma möjlighet till hjälp och stöd. Så därför så blir det ju ett oerhört glapp här där myndigheter inte riktigt kan hjälpa. Så därför så måste vi jobba med just frivilliga aktörer som kan fylla det här glappet. Och Talita har vi ett fantastiskt samarbete med som vi har haft i flera år där de har rehabiliteringsprogram. De jobbar bara med att hjälpa kvinnor ut ur pornografi, prostitution och människohandel och har då liksom en dygnet runt jour. Så att om vi träffar en kvinna som faktiskt är redo att packa väskorna och faktiskt lämna, då kan vi liksom åka med henne till Talita och hon får hjälp och stöd. Och man gör liksom individuella planer för kvinnorna. Alltså, vad är hennes behov? Vad behöver hon hjälp med? Och det samarbetet är jag så otroligt tacksam över. För hade vi inte haft Talita så hade de här kvinnorna, flera av de här kvinnorna som vi har mött under åren, lämnats vind för våg.
Men som du sa innan, många av dem du möter har det ju svårt eller kommer från väldigt ekonomiskt utsatta områden. Mm. Hur ska de liksom ändå kunna ta sig ur det?
Ja.
Förstår du hur jag menar?
Absolut, absolut. Och det är det jag menar, att man gör liksom, Talita jobbar ju mycket med inte bara traumat, alltså terapidelen, att läka och hitta sig själv, utan de jobbar ju jättemycket med det praktiska, med utbildning, med arbetstillstånd, med språk. Och det är ju så att flera kvinnor vill inte vara kvar i Sverige, utan Sverige, deras ögon, de har ju ingenting här, det är bara förenat med massa mörka minnen, de har ju sin familj och så där hemma. Och då jobbar ju Talita mycket liksom med att få dem att få en fungerande tillvaro även i hemlandet. För att annars så är ju risken att man blir då återtrafikerad. Vi kanske griper hallikar och de får fängelse, kvinnan åker hem. Ja, hennes situation där är oförändrad och då hamnar hon i händerna på nya hallikar. Och så liksom fortsätter det här. Så att det handlar ju om att ta ett helhetsgrepp om att liksom, vad kan man göra? Kan man liksom hjälpa den här kvinnan med ett arbete och så vidare? Så, flera kvinnor som vi möter, de har exempelvis skulder som de behöver få liksom reglerade då. Och lyckas man kunna reglera den skulden och bli kvitt den, ja men då klarar hon sig på det jobbet som hon faktiskt har då. Så att det är mängd olika förklarings. Och man ska också ha klart för sig att många som vi möter, det är ju så att bara för att du är fattig, en kvinna som lever i fattigdom, så det finns massa kvinnor som lever i extrem fattigdom men som aldrig skulle komma på tanken att börja sälja sex. Det som vi ser väldigt tydligt, jag tänker det är viktigt att också ta upp, det är att väldigt många av de här kvinnorna som vi möter, de har ju också en historik av övergrepp med sig. I antingen närtid eller när de var barn. Så att man har också det, man har alltså trauma också med sig innan man går in i prostitutionsvärlden.
Och hur hänger det ihop?
Det som blir väldigt tydligt för mig, oavsett om man jobbar med den svenska gruppen eller om man jobbar med den utländska gruppen, är att när man blir utsatt för ett sexuellt övergrepp så går ju någonting sönder. Det blir så tydligt. Men bara för att man har blivit utsatt för ett övergrepp betyder ju inte det per automatik att man liksom börjar sälja sex eller så. Men helt klart så är man i en förhöjd liksom risk för att hamna i det här. Det som jag ser väldigt tydligt är att många av dem som faktiskt hamnar i prostitution, de har inte bara blivit utsatta för övergrepp. De har inte fått hjälp att bearbeta övergreppen. Det tror jag är så otroligt viktigt att få det hjälp och stöd. Och det kan bero på att man kanske inte har erbjudits, man kanske inte har berättat för någon, men det kan också vara så att man faktiskt inte har velat. Och det här fick jag så otroligt bra beskrivet av en tjej, det var en svensk tjej som sa så här, med det här med att gå igenom traumaterapi, det är ju liksom, många drar ju sig för det, för man orkar inte, man tror att liksom, man lägger bara locket på och så liksom tiden läker alla så, men riktigt så är det ju inte. Och är det någonting som jag har lärt mig under alla år så är det att det finns alltid en väg ut. Man ska aldrig räkna ut en annan människa. Alltså jag har stått med, i synnerhet unga tjejer, som jag har tänkt, den här tjejen kommer inte överleva sin 18-årsdag. Jag, liksom bara, jag har räknat ut en människa. Jag ska väl säga det. För ibland hamnar jag i situationer där jag känner, det här kommer sluta med döden. Ganska snart. Och sen ett antal år senare, liksom, då har jag gång på gång blivit överbevisad. Och jag har helt galna historier som jag skulle kunna, som jag av olika skäl inte kan berätta, men där jag liksom har tänkt att den här personen kommer inte klara sig, och så idag vet jag att man är framgångsrik, man liksom jobbar och har jobb och man har familj och allting, man tog sig ut, Men jag tror just att få just hjälp och stöd att ta sig ut tror jag är avgörande. Och den här tjejen, hon sa så här att gå igenom terapi, att gå igenom liksom att ta tag i sina demoner, det är ungefär som att gå igenom en operation när man är sjuk. Om vi blir sjuka och så här, vi måste opereras, då vet vi att lägga sig där på operationsbordet, det kommer vara förenat med en helt massa elände. Det kommer göra vansinnigt ont. Men ändå gör vi ju det, för att vi vet att när allting är över, då kommer vi bli friska på något sätt. Va? Och det är lite samma sak, menade hon, att när jag går in i terapi, när jag gör upp med allt det här som jag har gått igenom, där och då så känns det fruktansvärt och gör så vansinnigt ont. Men jag vet att på andra sidan så kommer jag att läka. Och jag tänker att det är så otroligt viktigt, tycker jag, att om man har med sig övergrepp, om man blir utsatt för övergrepp och så vidare, så att det är aldrig för sent att söka hjälp. Och man är inte predestinerad att ha ett dåligt mående för resten av livet bara för att man har blivit utsatt för övergrepp. Det går att må bra igen. Och där liksom, jag är 100% övertygad om det, för jag har sett så många fall på kvinnor som bokstavligt talat har levt på gatan och inte haft någonting och blivit så brutalt utnyttjade som idag lever ett vanligt liv. Så att det finns alltid en väg ut, faktiskt. Det gör det. Den är inte lätt den vägen, men den finns.
Hur gamla är de flesta kvinnor som du möter?
Ja, många, alltså det är vad köparna vill ha. Det är ju efterfrågan som styr hela tiden. Den yngsta som vi har anträffat, hon var 13. Hon började när hon var 11.
Oh.
Människohandlarna och hallickarna, de är ganska måna om att inte trafikera någon under 18. För att det har helt enkelt att göra med att de är ganska medvetna om att straffet är avsevärt högre om du trafikerar ett barn. Och polisen kommer med största sannolikhet avsätta en större resurs om du trafikerar ett barn. Så man kommer liksom, det är ett allvarligare brott, man kommer sätta mer resurser. Så att vi har ju gång på gång som vi kan liksom, det har hänt ett antal gånger under åren där vi har gått in i en lägenhet, där sitter en 18-årig tjej från något land. Och man bara, hur i hela friden har du kommit hit? Och sitter vi i passet så ser vi att hon fyllde 18 förra veckan. Och det är så tydligt att man inväntar de här tjejernas 18-årsdag och sen så skjuter man ut dem i Europa. Men någonstans kan man väl säga att de flesta som vi möter är någonstans mellan 20 till 25, är väl rimligt att säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men när ni griper hallickarna sen och ni förhör dem, vad, det kanske är jättesvårt att svara på, men hur kan de ens göra så mot andra människor? Hur tänker de?
Det finns ju jättemånga olika kategorier av hallickar. Det finns de hallickarna som tycker att de är schyssta och hjälper kvinnorna. Och inte alls ser sig som onda. Utan blir otroligt kränkta över att vi ens påstår att det här är ett brott. För de säger att men jag hjälper ju den här kvinnan ut ur fattigdom. Visst, jag tar hälften av allt hon tjänar, men hon får ändå behålla hälften. Och när hon åker tillbaka så får hon ett avsevärt mycket bättre liv än vad hon hade haft om jag inte hade kommit. Så du har liksom den kategorin. Sen har du ju liksom en annan kategori som jag upplever är att om man ska liksom göra det här, om man ska handla med kvinnor och barn på det här sättet, då har man ju givetvis någon form av allvarlig empatistörning. Och vissa som vi möter upplever jag bara som totalt iskalla. Och som liksom på riktigt obehagliga faktiskt. Och liksom allt däremellan på något sätt. Jag hade ett ärende för många år sedan, var jag och min kollega Henrik, vi grep en hallick och det första han gjorde var att han sträckte fram handen och sa hej, jo jag heter si och så och jag är kvinnans hallick. Och jag var okej, vet du att det är olagligt att göra det här i Sverige? Och det hade han ju inte en aning om då. Men han erkände allting inför domstolen och han fick bara några månaders fängelse då. Men han stod för det, jag är hallick, jag gör det här. Jag beskyddar kvinnan, jag tar en del av hennes pengar, jag fixar hennes annonser, jag kör henne till kunder och så vidare. Och jag vet en hallick som blev så otroligt kränkt. För han fick vi på ett ganska långt fängelsestraff, några år, och det är långt för att vara Sverige. Och han blev så otroligt kränkt, för han blev placerad på sån avdelning för sexualbrottslingar. Och fick sitta då med avtjäna med liksom pedofiler och våldtäktsmän. Han sa, jag kommer aldrig förlåta Sverige för det. För att ni buntade ihop mig med pedofiler och våldtäktsmän. Alltså han såg sig inte som en kriminell ens.
Han såg inte att det var ganska ironiskt på ett sätt att han hamnade där.
Han menar att han hjälpte kvinnor.
Okay. Mm. Hur ser det ut på andra sidan då, köparna?
Oh, köparna. Oj, ja, det är... Det går nog inte att generalisera så mycket kring dem annat än att de är män. Och det blir ju vissa väldigt provocerade av när jag säger det. Att sexköparna är män. Varför pratar du inte om alla kvinnor som köper sex? Och så ställer jag emot. Men var finns de då? För jag kan lova dig, alltså sexköpslagen är könsneutral. Vi kommer, om du är kvinna och köper sex, så kommer vi att gripa dig på exakt samma sätt som om du är man. Men när jag ställer motfrågorna, vad finns då alla de här kvinnorna som köper sex? Det är ingen som kan svara på. Och då blir det nästa argument. Ja, men de åker till Gambia och liksom köper sex där. Då. Till att börja med så kan svensk polis kan inte hålla på och liksom jobba i Gambia till att börja med. Men sen så tror jag inte heller att det riktigt stämmer. Bara för att Aftonbladet och Expressen ibland någon gång om året gör något reportage om någon kvinna som har åkt till Gambia, så tänker jag att det vallfärdar liksom inte tusentals svenska kvinnor till Gambia och bara för att köpa sex. Så att, så tittar man på sexköparna så är det men med det sagt så kan det givetvis finnas enstaka kvinnor som också gör detta. Än så har ingen dömts för det. Vi har haft lagstiftningen sedan 1999 och jag känner inte till något fall där en kvinna döms för sexköp. I övrigt, vi är ju liksom allt ifrån så här 20 miljoners villor till de kanske mest utsatta områdena som vi har i Stockholm och gör våra ingripanden. Jag känner mig som en skiva som har gått på repeat, för jag har sagt det här i så många år, att köparna finns i alla samhällsklasser, alla sociala bakgrunder, alla nationaliteter. Man kan inte liksom säga att det här, jag skulle kunna rada upp 10 män, eller 100 män, så skulle jag kunna säga, peka ut vilka 10 av de män som har betalat för sex någon gång, och ingen skulle pricka rätt, va? Men det är någonstans där vi ligger. Om vi tittar på forskningen så ungefär 10% av män i Sverige kommer någon gång under sin livstid att betala för sex, antingen i Sverige eller utomlands, då ska man ha klart för sig. Och det innebär ju att vi alla, och tänk alla lyssnare också, känner minst en sexköpare, sannolikt fler. Och ska man göra det riktigt läskigt så kan det vara till och med någon som står en väldigt nära. Och kanske många gånger den man absolut minst tror.
Och varför tror du inte att kvinnor köper sex?
Oj, det är ju jätteintressant. Och den här frågan, den har ju faktiskt inte ens forskningen kommit fram med några bra svar på. Varför liksom är det män som begår det? Beror det på biologi, beror det på arv, beror det på liksom, miljö? Alltså det finns så många olika teorier. Och jag har nog medvetet valt att liksom inte ha några avancerade utläggningar kring det. För jag är inte liksom forskare. Men helt klart så är det ju så att det här är ett mansproblem. Och det måste vi våga prata om. Det finns någonting hos väldigt många män som gör att man bokstavligt talat är beredd att bortse från samtycket. Och bara tänka på att få sina egna behov tillfredsställda. Och vad det kommer ifrån, ja. Men självklart så är det ju så att man kan nog inte prata om de här frågorna utan att adressera det som man brukar kalla för liksom machokulturen. Vad innebär det att vara en man? Det här grundläggs ju långt, långt tidigare än vad vi kanske vill tro. Vi killar, vi ska liksom vara alfahanar. Vi ska vara störst, bäst och vackrast och starka. Och ju fler kvinnor vi erövrar, desto mer manligare blir vi. Ja, men det är lite den typen av liksom manlighetsnormer som råder. Medan en kvinna som har haft sex med flera olika partners så får den här andra stämpeln liksom, att hon är liksom smutsig slampa och så vidare. Och någonstans så tror jag att man måste våga adressera de här frågorna väldigt, väldigt tidigt. Och då menar jag inte att man ska ha, när man går i leke, ska ha en föreläsning med Simon Häggström. Men någonstans så grundläggs det här väldigt, väldigt tidigt. Jag menar, jag är jättemycket ute på skolor. Många i synnerhet gymnasieelever som läser mina böcker och pratar om de här frågorna. Och en sak som jag påminns om ständigt är ju en sån sak som porren. Porren tror jag har en väldigt, väldigt stor inverkan på den här världen. Porr och prostitution går många tror att det är två olika världar, men det går hand i hand. Och tittar vi på mainstream-porren idag så är ju den primära målgruppen är ju inte ni kvinnor, utan det är vi män. Och tittar man på hur liksom en mainstream porrfilm idag är uppbyggd så är ju budskapet glasklart. Och det är återigen de här macho-normerna. Alltså vi män, vi ska vara störst, bäst och vackrast, vi ska bestämma, vi ska dominera. Ni kvinnor ska tycka om att bli dominerade. Det är det underliggande budskapet, är väldigt mycket pornografi. Och tittar man med kritiska glasögon så kan man ju se att en majoritet, skulle jag vilja säga, av mainstream porrfilmer idag har fysiska eller verbala våldsinslag. Och det kan vara allt från liksom förnedrande ord till mer liksom, olika typer av våldshandlingar. Och det är klart att det här formar oss som samhälle, för att väldigt många människor konsumerar pornografi, och det vi konsumerar blir vi såklart påverkade av. Och jag kan väl uppleva att de senaste åren så har vi börjat problematisera kring hur porren påverkar oss. Men jag kan säga så här, jag träffar ju inte en enda man som köper sex som inte också regelbundet konsumerar pornografi. Ganska ofta, så sent som i helgen faktiskt, så träffar vi män som berättar att de liksom har tunga missbruk, alltså porrmissbruk. Och det här med den typen av missbruk, allt som kretsar kring sex är väldigt tabubelagt. Och vi pratar ju inte mycket om det, men jag vill nog påstå att det finns nog ganska många där ute i samhället som kämpar med de här frågorna, och liksom det är så tabubelagt som man vågar inte, man vill inte söka hjälp. Men gripandet i sig, när polisen faktiskt kommer och griper dig för den här typen av brott, kan vara faktiskt det som får en att ta det steget att söka hjälp. Jag menar, det är inte så att vi bråkar med varenda sexköpare vi möter. Vi har en del köpare som faktiskt tar oss i hand och säger tack. Jag behövde det här, för jag inser nu att jag behöver hjälp. Jag tror att det finns egentligen jättemycket att säga om det här, varför män gör detta. Och då kan man också vända på det och tänka, 90% av män i Sverige köper inte sex. Vad beror det på?
Men när ni griper sexköpare, vad brukar ni få för respons då?
Oj, ja. Jo, men man ska väl ha klart för sig att de enskilda gripandena kan ju vara ganska så vad ska man säga, dramatiska just på grund av att det är chock. En sexköpare som inledningsvis börjar bråka med oss, försöker springa ifrån oss och det blir brottningsmatch och så vidare. 10 minuter senare så är han världens snällaste just på grund av att det här är ett brott som är förenat med så mycket skam. Man är livrädd för att bli tagen av polisen och att då folk ska få veta.
Men varför gör de det då? Alltså det är ju där jag fattar liksom inte. Om det är så skamligt att göra det, varför gör de det?
Ja, men jag kan ju ta lite av de vanligaste förklaringarna som vi får till oss. Jag tänker att man då ska ha i åtanke när jag liksom berättar om detta, att det här är det som ges till oss vid ett gripande där personen är i chock och så vidare. Jag tänker i många fall så finns det mer djupgående förklaringsmodeller. Men en ganska vanlig förklaring är att man har bråkat med sin tjej. Vi har haft världens gräl och jag är arg på henne. Och kontentan är att hon har varit elak och då har jag rätt minsann att gå och göra det här istället. Många som säger det då att vi har det dåligt just nu. En annan väldigt vanlig förklaringsmodell är det här med att man inte kan ha ett fungerande sexliv med sin partner just nu för att hon är gravid eller att man precis har liksom, hon precis har fått barn. Det händer ju ganska regelbundet att vi griper män som då säger till oss att ja, men det är bara nu för att min sambo eller fru kan inte leverera för att tala klarspråk, och då tycker man att man har rätt att skaffa sex på annat håll. Och det här jag ser ju på, det är ju väldigt provocerande liksom, det är provocerande verkligen. Även
ja,
för
jag
oss.
Jag har svårt att förstå det. Alltså, jag blir typ, jag får handsvett för att jag blir så förbannad.
Ja, nej, men det finns ju det är väldigt, väldigt mycket konstiga förklaringsmodeller som vi får ta del av, och det är väl däremot inte så som jag tänker att många vill tro där ute, som tycker att ja, men det här är män som är så ensamma och det är så synd om dem och de kan inte få sex på annat sätt. Det sista utvägen de har är att köpa sex, och det är ju faktiskt ganska synd om dem. Den typen av män träffar vi faktiskt väldigt sällan. Vi kan göra det ibland, men de absolut flesta skulle kunna skaffa sig sex på, så att säga, på ett normalt sätt om de hade velat. Man tar en genväg. Det märker vi. En annan förklaringsmodell som återkommer är ju det som faktiskt också forskningen, jag tror Göteborgs universitet har kommit fram till, det som kallas för kompletteringsköparen. Man köper sex för att komplettera sitt så att säga, befintliga sexliv, och då kan det vara att man har fantasier, saker som man vill göra men som den man är med då inte går med på, eller man kanske inte vågar föreslå. Och då går man till de kvinnor som inte har råd att säga nej då, utan som måste göra det här för att överleva. Och utsätter då dem för alla möjliga sjuka grejer. Så de här kvinnorna blir ju verkligen, alltså det vi satt, vad var det, i helgen satt vi med två kvinnor från Tjeckien. Och de var väldigt, väldigt pratsamma. De hade träffat polisen tidigare och sådär, så att de tyckte om polisen i Sverige. Och de berättade om alla sjuka män som hör av sig. Och det är så mycket sjuka fantasier, va? Det är så mycket mer många gånger än liksom bara samlag och oralsex. Utan man förstår, undrar liksom vad folk får alla sjuka fantasier ifrån. Det är jättemärkligt.
Påskadade.
Ja, jag tror det. Det var så sjuka grejer. Så jag tyckte inte ens att det finns den. Ja, det finns, allt finns i porrens värld såklart, men jag menar, man mådde dåligt. Jag tycker ändå att det är ganska garvat, jag har hört ganska mycket. Men det var, ja, nej. Som sagt, de här gripandena kan bli ganska så stökiga just på grund av att man vet att man gamblar med väldigt mycket. Jag menar, det är ju mer än en gång under de här 15 åren som vi har gjort gripanden som har slutat med att män har bokstavligt talat förstört sina liv. Och jag brukar säga så här, om man sätter en plus- och minuslista och så utgår man ifrån mannens perspektiv, så är det är inte som jag tänker, utan från mannens perspektiv. Om man sätter på pluslistan då, ja, det är att du får ha sex. Det är pluslistan. Och så sätter man den här minuslistan då. Alltså, ja, du riskerar att förlora ditt äktenskap eller din relation, du riskerar att förlora ditt jobb, du riskerar att förlora liksom hela ditt sociala nätverk, du riskerar att liksom förlora kontakter med dina barn, och dina barn kommer växa upp liksom medvetna om att deras pappa är sexköpare. Du riskerar att förlora hela ditt sociala renommé. Alltså, du riskerar att hängas ut i kvällspressen. Du riskerar att liksom folk kan se på nätet att han är en sexköpare. Alltså det finns så många grejer på minuslistan. Ändå så går man dit.
Och vad säger de när ni påpekar det?
Då är de ju jätteångerfulla. Så pass ångerfulla att de till och med sitter och gråter. Men man ska ha klart för sig att man ska nog inte låta sig luras där. För ångern handlar ju inte om att de ångrar vad de har gjort. Utan det är ju för, de ångrar sig på grund av att de har åkt fast. De hade ju sannolikt aldrig ångrat sig om de inte vi hade stått där och tagit dem. Va? Så att och det märker man ganska tydligt i det efterföljande samtalet med de här sexköparna. För då får vi så mycket frågor. Var kommer ni skicka brev? Kommer min fru få reda på det här? Kommer en arbetsgivare få reda på det här? Kommer jag hamna i belastningsregistret? Hur ser kuverten ut som ni skickar? Står det liksom att ni har misstänkt för sexköp? Du vet, så många frågor. Och då kan jag bara ibland faktiskt vara lite så, provocera dem lite grann och säga, men du, nu har vi pratat om dig här i en timmes tid. Ska vi prata om den här kvinnan som du har varit uppe hos? Ska vi prata lite om hennes situation och vad de här kvinnorna tvingas genomlida för att du ska få liksom göra ditt? Och då blir det så här, då blir de nästan lite provocerade, många av dem. Vi måste prata om mig. Det är mig det synd om. Så att de är väldigt duktiga, de här männen, på att framställa sig själva som offer. Även vid själva gripandet. Och det är ingen som bryr sig om den enskilda kvinnan, skulle jag säga. Ingen.
Men vad, hur ser de på de kvinnorna då?
Ibland kan jag undra om de ens ser på kvinnan som en människa. Faktiskt. De ser de här kvinnorna som någonting annat. Det här är ju, skulle jag säga, en avhumanisering utan dess like. Jag menar, tänk er själva. Om jag har sex med någon som vill ha sex med mig, då finns en attraktion. Det finns en gnista, någonting som man känner ju liksom. Och då tänker jag så här, de här männen som går in till en stackars kvinna från Rumänien som har inte en aning om vem du är, som bokstavligt talat kämpar med suicidtankar, depressioner, panikångestattacker, som lever i totalt mörker. Och så har jag sex med den här kvinnan. Då tänker jag så här, då känner du, om du är normalt fungerande människa, så känner du att den här personen vill inte vara med mig. Okej, och då känner man, då vill inte jag vara med henne heller. Men det gör ju inte de här köparna. De reflekterar ju inte ens kring de här. Och det är det jag menar, jag undrar, vad man, alltså i grund och botten så tror jag att det som skiljer de här 10% från de här 90% som inte köper av oss män är människosynen. Faktiskt, jag tror att det är det handlar om. Det här är ett brott som styrs av värderingar. Det handlar om vad man har för människosyn. Och för många av de här köparna så tror jag att en kvinna från, ja, vad hon nu än kommer ifrån, hon har inte ett värde i de här köparnas ögon. För att skulle du fråga dem samtidigt, de här sexköparna, hur skulle du känna om det var din egen dotter som fanns i det här rummet? Vet, bara tanken kan ju få dem att bli fly förbannade. Bara, varför drar du in min dotter i det här? Vet, de blir jättearga och jätteprovocerade. Och de, men den här kvinnan här inne, hon är ju någons dotter. Hon är också en människa. Och nej, men jag är ganska mycket inne på det. Jag tror att man har en väldigt, väldigt risig människosyn faktiskt. Man ser inte de här kvinnorna som människor eller som kvinnor, utan man ser dem som någonting annat. Något som man kan göra vad man vill med i 30 minuter och sen gå därifrån och låtsas som att ingenting har hänt. Och man riskerar inte heller några, tror de såklart, att de riskerar inte att få några problem. För det är vissa som uttrycker, faktiskt den kan vara ganska intressant, för den är väldigt provocerande. De här männen som köper sex för de inte vill vara otrogna. Eller hur?
Va?
Man får lite kortslutning där, men vi har ganska många män som köper sex för de vill inte vara otrogna. Och vad menar de med det? Jo, de menar att om man är otrogen på, vad ska man säga, ett vanligt sätt, så att man strular till det med någon kollega eller vad som helst, då finns det en attraktion där som har försiggåtts innan man hamnar i säng. Det finns ingen, man har liksom flörtat, man har liksom gett varandra blickar och man har, ja, ni förstår vad jag menar. Om man däremot köper sex, så menar de här männen att det finns inga känslor inblandade. De menar att det är inte otrohet, för det handlar bara om att, för att tala klarspråk, tömma och glömma. Det är bara det sexuella, det är rent mekaniskt. Om jag skulle vara otrogen, ja, men då finns det en känslomässig attraktion. Det finns något mer än bara själva sexet, och det är ett svek mot min partner. Men man tycker inte att det är ett svek om man bara hamnar i säng med en okänd kvinna från Nigeria exempelvis. Det här är ju ett sätt att intala sig själv såklart, att det man gör inte är så farligt.
Men jag tänker också att många så här sexuellt frustrerade män, de runkar ju. Men det är ju stor skillnad på att liksom ta det här aktiva valet och faktiskt köpa för att kanske någon annan ska göra det, eller att man ska ha liksom ordentligt samlag eller... Och jag bara förstår liksom inte... Jag förstår faktiskt inte.
Men man förhandlar ju bort samtycket. Och genom att förhandla bort samtycket och gå till de här kvinnorna, så blir det också så att man, till skillnad kanske då om man inleder en otrohetsaffär, så riskerar man inte någonting heller. En liksom otrohetsaffär riskerar att läcka ut, det riskerar att komma fram. En kvinna från Rumänien kommer ingen att prata med, kommer inte att prata heller. Hon har inget nätverk här i Sverige. Så att det handlar ju också om att skydda sig från risk här. Och tycker ganska många gånger som man möter män som bara är lata. De orkar inte skaffa sex på ett, så att säga, vanligt sätt, utan man surfar in på en webbsida. Och så. Alltså, vi har ju alltså sidor idag där du kan klicka vad du vill ha. Blond, silikonbröst, blå ögon, sök. Och så får man fram liksom vilka kvinnor som finns att välja på. Så det är så fruktansvärt cynisk.
Det är som en katalog.
Ja, alltså, ja, men det är en katalog skulle jag säga. Det är verkligen så.
Fruktansvärt alltså.
Mm. Och därför så är jag är väldigt, för jag har rest väldigt mycket runt om i världen i jobbet och besökt flera av de här länderna. I södra Europa i synnerhet Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Österrike, som har legaliserad prostitution. Där det är liksom statligt reglerade bordeller där män kan bara liksom helt riskfritt göra mer eller mindre vad de vill med de här kvinnorna. Och det, när jag beskriver situationen i Sverige så är det lätt att förfasas, men när jag jämför med hur det ser ut i många andra länder så är jag otroligt stolt över det svenska synsättet på prostitution, att ingen människa är till salu och att ingen kvinna ska behöva hamna i det här eländet, va? Och att vi har nolltolerans mot de män som köper sex, och vi gör inte skillnad på vem vi har framför oss, va? Det spelar ingen roll om du är framgångsrik och liksom superkänd, vi kommer att gripa dig oavsett. Spelar ingen roll om du till och med är polis. Vi kommer att ta dig ändå. Och det är faktiskt någonting som vi ska vara stolta över. För att det är så att den svenska sexköpslagen har ju... Vi var ju först ut i världen när vi kriminaliserade sexköp 1999. Omvärlden skrattade åt oss. Tyckte att vi var tokiga. Vad håller ni på med? Idag så skrattar man inte åt oss. Idag har vi flera länder som har tagit efter den svenska sexköpslagstiftningen, och flera andra länder är på väg, just på grund av att man kommer fram till att nej, men så här kan vi inte ha det. Tillåter vi sexköp så göder vi grovt organiserad brottslighet. Va? För det är det här handlar om.
Väldigt bra. Väldigt bra. Du är aktuell med en ny bok och ja, vi ska snart prata om den. Jag har bara en fråga till. Hur ofta händer det att du träffar kvinnliga hallickar?
Absolut. Det ska man inte... Alltså vad gäller köparna, där är det liksom enkelt att liksom säga att det är män. Vad gäller hallickar och människohandlare så är absolut ett överslag på män, ska jag säga. Men helt klart finns kvinnor också. Absolut. Och ibland så kan vi hamna i väldigt knepiga situationer där man både är brottsoffer och förövare. Okej, vad menar jag med det? Jo, säg att du ingår i en större hallickorganisation. Den här hallickorganisationen skickar ut celler, alltså runt om i Europa. Och vi går in i en lägenhet, 4 kvinnor. Alla säljer sex. Men sen så kanske vi inleder ett ärende och vi börjar utreda det här och vi går igenom telefon och så vidare. Så ser vi att en av de här kvinnorna, det är hon som bestämmer. Hon är någon form av, vad ska man säga, gruppchef över de andra. Hon kan driva dem väldigt hårt, hon kan skälla på dem, hon kan liksom hota och så vidare. Hon i sin tur är ganska långt ner i den kriminella organisationen. För att över henne så finns det ett antal hallickar som styr verksamheten hemifrån Rumänien och säger åt henne vad hon ska göra. Och hon blir i sin tur liksom hotad. Så här, du måste dra in mer pengar och så vidare. Och då hamnar vi i ett läge där hon säljer också sex, hon blir utnyttjad av hallickorganisationen, men hon i sin tur utnyttjar också de kvinnor som hon har ansvar för. Så att allting är inte så svartvitt i den här världen heller.
Men hur förklarar de här kvinnorna att de går ifrån att de själva har blivit utsatta för det, som så gör de det mot någon annan?
Mm. Det kan vara ett sätt att skapa sig en bättre tillvaro. Att man blir upplyft i organisationen och får bättre villkor. Exempelvis att det är ett sätt att överleva, helt enkelt. Man har visat sig vara pålitlig, man kanske har visat sig vara duktig med siffror och då får man hoppa upp ett snäpp i organisationen och då behöver man kanske inte ta lika många köpare. Man kanske får bättre ekonomisk överenskommelse. Så det kan vara en anledning. Man ser det som ett första steg att komma ut härifrån. Och det är det som är fruktansvärt just på grund av att i synnerhet vi ska prata om boken och den nigerianska människan, där är det ju inte helt ovanligt att de kvinnor som blir hallikar eller så kallade madammer, de har själva då, när de var unga, varit människans offer.
Ja, men för berätta om din bok, Den hundrade kvinnan.
Den hundrade kvinnan, ja, precis. Det är den handlar om, alltså i alla mina böcker så brukar jag ha ett specifikt tema. Förra boken, Systern och ensamheten, handlade om porr, exempelvis kopplingen just till människohandel och så vidare. Och den här boken handlar om nigeriansk trafficking, de nigerianska kvinnorna som förs till Sverige. Och för alla oss som bor i Stockholm, så mer eller mindre varje natt nere på Stureplan så har vi ett antal nigerianska kvinnor som utnyttjas av män på väg hem från krogen och så vidare, klubbarna. Och det här är en del av människohandeln som är, ska jag säga, ganska unik. För tittar vi på människohandel, tittar vi på Rumänien, Ryssland, Colombia eller Ukraina och så vidare. Men det ser ungefär ganska likadant ut. Nigeria är helt annorlunda på så många olika sätt. Till att börja med så är det nästan alltid en kvinna som är högst i rang i hallikorganisationen. Hon kallas för madam. Kvinnorna kommer från en och samma delstat i Nigeria. Jag vet inte hur mycket ni vet om Nigeria, men det är ju ett land med, jag vet inte om de är upp mot 250 miljoner invånare nu. Man brukar prata om en medianålder på 18 år. Det finns beräkningar som säger att Nigeria kommer mer eller mindre dubbla sin befolkning till år 2050. Det är ett land verkligen som håller på att explodera befolkningsmässigt. Jag har varit i Nigeria några gånger, fantastiskt land, men det är också så mycket fattigdom, alltså extrem fattigdom. Det som är intressant här är att Nigeria har 36 olika delstater och mer eller mindre alla de kvinnor som utnyttjas i sexhandeln runt om i Europa kommer från en och samma delstat, det vill säga Edo State och huvudstaden Benin City. Och det finns otroligt mycket att berätta om den nigerianska människohandeln, men det som är just med Nigeria är att där de håller kvar vid den så att säga, gamla typen av trafficking som vi pratade om tidigare, det här med att man luras. Så det börjar många gånger med att de här unga tjejerna uppvaktas av någon som kan erbjuda dem ett bättre jobb, ett bättre liv. Och då lever man som sagt i väldigt, väldigt fattigdom. Och så, du sitter kanske på marknaden och hjälper din mamma att sälja tomater, vad vet jag. Och så kommer den här mannen och kvinnan fram och säger, wow, du, hur tänker du om liksom framtiden? Du kanske sitter och flätar din lilla systers hår och så vidare. Ja, men jag drömmer om att bli frisör. Ja, men vet du, vi kan hjälpa dig, vi kan ta dig till Europa. Och vi kan erbjuda dig utbildning, vi kan erbjuda dig allt. Så att du kan liksom lämna den här fattigdomen och hjälpa din familj. Och det som man ska klart för sig är att många av de här kvinnorna som vi möter, här måste vi återigen ta av oss de svenska glasögonen. De kommer från ett sammanhang där de har ingen omvärldskunskap alls. Vissa av dem, flera av dem kan inte vare sig läsa eller skriva. Jag har träffat kvinnor som inte vet vad en hamburgare är när de kommer till Europa. De lever i en by med sin stam någonstans ute i skogen utanför Benin City. De har liksom ingen omvärldskunskap annat än livet de lever där och då. Så när någon kommer och erbjuder dem ett jobb och säger att välklädda och liksom visitkort och grejer, de ser ju sin livschans. Och mamma och pappa, de säger åk. Det finns ingenting här i Nigeria för dig. Det är bara fattigdom och elände. Ta chansen. Åk till Europa. Och så tror man att vi går på gator av guld. Det är den uppfattningen man har om Europa, va? Och det som är så intressant då är att vad händer sen? Jo, och det är det här som också är lite kan vara svårt för oss svenskar att förstå, för vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Men man tar de här kvinnorna oftast då till en juju-präst. Juju är, ska man kunna beskriva som voodoo. En voodoo-präst, men häxdoktor. Juju är en tradition som går flera hundra år tillbaka i tiden. Det här med liksom svart magi och annat. Men man tar kvinnan till den här juju-prästen där hon får genomgå en ritual. Och den här ritualen kan se ut på väldigt, väldigt många olika sätt beroende på till vilken gudom, till vilket altare du går. Eller först till. Det finns flodgud, det finns slavgud, det finns järngud, det finns åskgud, det finns alla möjliga. Och där då så ingår du en pakt, en överenskommelse med madammen. Där du avger ett antal löften. Exempelvis att du får reda på madammen att absolut, jag hjälper dig med allt det här. Men du blir återbetalningsskyldig såklart. För resan, för utbildningen, för allt det som jag investerar i dig. Jag vill ha tillbaka mina pengar. Du behöver betala 100 000. Tänker kvinnan 100 000 naira, nigerianska valutan. Ja, men det är typ 2 månadslöner för en sjuksköterska i Nigeria. Det, för henne är det mycket pengar, men inte så mycket pengar. För hon ser framför sig att hon tjänar jättemycket pengar i Europa. Så man får då avge de här löftena. Du måste betala tillbaka din skuld. Du får inte fly. Du får inte prata med myndighetspersoner. Massa olika grejer. Och så genomgår man den här juju, den voodoo-ritualen. Som kan vara fruktansvärda. Det finns så många, man får äta så här råa kycklinghjärtan, man får dricka blod med maskar. Alltså det är verkligen vidrigt. Och så har man då ingått den här pakten inför gudarna. Okej? Okay? Och voodoo-prästen klipper dina naglar, tar av ditt hår. De brukar ta av kvinnans menstruationsblod. Och så gör de en röra av det här. Du får gå igenom den här ritualen. Sen så behåller de ett paket i det här templet. Och det är som en del av din själ som stannar där. När du åker iväg till Europa. Så att liksom, du finns kvar där. Vilket innebär att om du skulle bryta dina löften. När vi poliser sen kommer ner till dig när du står på Stureplan. Och säger att hej, vi kommer från svensk polis. Du, hur har det här gått till? Hur har du hamnat här? Och då har du förstått, först när du kommit till Sverige, att den där skulden på 100 000, det var inte 100 000 naira, det var 100 000 euro.
Åh, oh, gud. Oh.
Och då är det för sent. Och samtidigt går du in och suger av snubbar i Humlegården för 200 spänn. Du ska upp i 1 miljon liksom, innan du återfår din frihet. Och de här kvinnorna har ingenting att säga till dem. Absolut ingenting. Och det som är så vi kan ju, många av Sverige tänker jag skrattar åt det här och tänker att, men vad är det för sjuka grejer? För vi utgår från en sekulariserad världsbild. Men man ska klart för sig att för de här kvinnorna så är Jujun, den här guden de har avgett löften inför, det är en absolut sanning. Absolut sanning. Du kan liksom inte ifrågasätta det. Jag brukar säga det till nya kollegor. Om du kommer och möter en nigeriansk kvinna och idiotförklarar henne och det hon har varit med om, då har du förlorat. Du kommer aldrig nå fram till henne. En kvinna berättade för mig, hon sa, juju is science. Alltså det är vetenskap för dem. Det finns, du kommer liksom inte ifrågasätta det. Utan det är en absolut sanning. Och då kan du då tänka skräcken. Jag menar, det här kvinnan som har vuxit upp med jujun sedan de var bebisar. Och det här med att gå till juju-prästen är liksom inget konstigt, utan det är så man gör om man blir sjuk, om man till juju-prästen får hjälp. Om jag ska köpa 100 jätter från någon av er, då skriver vi inte ett kontrakt på ett papper. För att det är ingen som litar på liksom systemet i Nigeria. Om du inte är rik eller känd, då får du liksom ingen hjälp. Men däremot har människor en otrolig respekt för gudarna. Så då går man till juju-prästen och ingår just ett kontrakt. Att jag ska betala si och så mycket för de här jätterna. Så man använder ju egentligen någonting som kvinnorna liksom är vana vid. Så att juju-prästerna är inte människohandlare, utan det är en del av liksom samhället, de här prästerna. Men vad människohandlarna gör är att de betalar juju-prästerna.
Alltså de vet om vad det är.
Ja, så de är korrumperade, de här voodoo-prästerna, och får ju betalt för att då liksom använda juju, att cementera fast de här kvinnorna i den här extrema rädslan. Jag träffade en kvinna på Stureplan. Hon hade gått på sålt sex på gatorna runt om i Europa i 18 år. Idag, det som är fantastiskt idag, är att hon har ett vanligt jobb och ett vanligt liv idag. Och vi lyckades faktiskt hjälpa henne. Men det här är kvinnor som är... Jag skulle vilja säga att det här är verkligen så nära ett modernt slaveri man kan komma. För de här kvinnorna blir också otroligt utsatta. Vi har träffat kvinnor som har blivit brännmärkta. Som har blivit tatuerade, som har blivit skurna med knivar, som har blivit pryglade. För det är ju inte bara så att det finns ju en resa till Europa också. Och den här resan för många av de här kvinnorna har gått över Medelhavet. Ni har säkert läst vid ett antal tillfällen om flyktingar som har drunknat på gummibåtar över Medelhavet. Va? Och det innebär att de ska gå färden också genom Libyen. Och det är svårt att prata med de här nigerianska kvinnorna om resan till Europa, för de har varit med om så fruktansvärt mycket. Sanningen är att vi vet inte hur många flyktingar, hur många nigerianska kvinnor som ligger döda i Saharaöknen. Det är ingen som vet. Det är såna otroliga övergrepp som vi har hört såna vidrigheter, så att jag vill liksom inte ens ta upp det i podden, för det är så fruktansvärt tortyr rent ut sagt som många av de här kvinnorna har med sig. Och sen kommer de då fram till Sverige då exempelvis, och sen så ska de då vara i det här. Och det finns bara en sak i deras liv, och det är att betala av den här skulden.
Och vad tror de händer om de bryter kontraktet?
Ja, då så kan de drabbas då av ett antal olika saker. De kommer då, tror de, bli straffade av den här guden. Det kan man bli genom att man blir galen, typ. Att man blir allvarligt sjuk. Eller att man drabbas av att man inte kan få barn. Flera olika sådana saker. Men sen ska man också ha klart för sig att det är inte bara guden man är rädd för, man är också rädd för madammen. De här madammerna har ett otroligt våldskapital. Och de har järnkoll på var familjen befinner sig hemma i Benin City. Och det finns ett antal ärenden runt om i Europa där familjemedlemmar har blivit avrättade när kvinnan har flytt. Och det är det här som blir så svårt då, för att jag kan träffa en kvinna ute i Stockholmsnatten som faktiskt berättar, jo, jag har en skuld och jag har avlagt en ed och jag inser att jag kommer aldrig bli fri från det här och jag kan lika gärna faktiskt fly. Men vad kan ni göra för min familj där hemma? I Afrika. I Benin City. Och sanningen är att vi kan inte göra ett skit, va? Vi är väldigt, väldigt begränsade, ska jag säga i alla fall. Och det gör att hon kommer inte att lämna. Hon kommer att stanna. Och där så är det faktiskt så att där försöker jag inte ens övertyga henne, för jag vet att den skräcken hon lever med, den är befogad. Det här är inte mina ord, det var faktiskt en människans polis som i Nigeria som berättade för mig när jag var där. Så han säger, men du måste förstå att i det här landet är ett människoliv ingenting värt om du inte är rik eller om du inte är känd. Fruktansvärt, verkligen.
Men i Nigeria, varför kommer de från samma delstat, de här kvinnorna?
Edo State, ja, det är en av de frågorna som jag har haft med mig när jag har besökt Nigeria, och alla som jag har träffat ger olika svar. Allt ifrån att i just det området så är just tron på juju är extra starkt rotad. Skillnad från liksom stora delar av övriga Nigeria har ändå liksom utvecklats och gått åt rätt håll, men just på grund av att Edo State är så fattigt så lever just tron på Eugen lever kvar, och liksom, jag menar, det finns en voodoo-marknad där du kan köpa 30 år gammalt getpiss liksom. Alltså, det är verkligen en helt annan värld. Men den är svår att svara på, för att det finns nog en mängd olika förklaringsmodeller där, och ingen har kunnat ge mig ett enkelt svar på den frågan. Det skulle nog kräva kanske en 3 timmars föreläsning.
Ja.
Om jag skulle ge mig på att svara på den frågan.
Jag förstår.
Så alltså, jag älskar verkligen Nigeria. Jag är verkligen sån kärlek till det landet. Men det är så fruktansvärt att se det här. Vi har ljusglimtar faktiskt också. Det är en tjej som vi träffade när hon var 16 år. Hon gick på Stureplan och sålde sex. 16 år gammal. Hon har jag mycket kontakt med. Hon är en bra bit över 20 idag. Pratar flytande svenska. Har arbete. Det är så fantastiskt att träffa henne. För att när jag möter henne och vi lunchar så där ibland, så man tror inte att det är samma människa. Som liksom stod där på gatan och bara liksom var livrädd för oss. Man ska klart för sig att de här madamerna tutar ju i de här kvinnorna en massa grejer också. Exempelvis, många kvinnor tror på riktigt att om polisen får tag på dem så kommer vi skära halsen av dem. Det är därför när vi kommer ner på Stureplan, alla bara springer.
Ja.
Ja, ja. Så vi får liksom springa i fatt dem och bara, snälla, vi vill bara prata. Och de tror att vi ska skjuta dem i huvudet. Det är liksom deras verklighet. Jag har till och med fått ett smeknamn där nere. Esso. Och det är tydligen ett stamspråk. Det betyder djävulen. Och jag tänker att jag säger en hel del. Liksom. Att det är så. Den där svarta polisen med keps. Passa er för honom, han kommer att avrätta er. Liksom. Man bara, va? Men det är så det funkar. Det är en helt annan värld.
Ja. Just.
Och det här har jag då försökt beskriva i hela den här världen i den här boken. Då, den hundrade kvinnan, där man får följa 2 unga nigerianska tjejer. Joyce och Abigail. Och hur de hamnar på Stureplan. Och också polisens liksom, de här utmaningarna och svårigheterna polisen har att faktiskt nå fram till de här kvinnorna och faktiskt försöka hjälpa dem. För det ska jag säga, det är en otrolig utmaning för oss.
Men det är en roman baserad på...
Det är roman, ja. Det är en roman. Det handlar om de här två poliserna, Marcus och Natalia då, som jag brukar fråga om det är jag. Då brukar jag säga att jag är typ 50% Natalia och 50% Marcus. De jobbar i den här människansgruppen och det är ju då så att mycket av det som de går igenom, mycket av det jag skriver om, det är ju saker som jag har varit med om själv. Så att det blir ju såklart så. Och det är ganska tacksamt att kunna bygga en berättelse på erfarenheter som man själv har. Då kan man också dela med sig av sin kunskap och det här svåra, utmanande. Också hur man blir påverkad som människa.
Mm.
Och jobbar i den här världen, tänker jag också det är viktigt. Man får ju följa de här poliserna och vad de går igenom och vad de tänker kring det här. Som sagt, vi lever i ett samhälle där att tro på Gud och så vidare, det är liksom, det är ganska främmande för väldigt många. Och så när vi möter kvinnor som liksom, där hela deras världsbild kretsar kring tron på det övernaturliga. Det blir en väldig krock. Och hur ska man som polis förhålla sig till det? Det är en utmaning.
Det måste vara jättesvårt.
Otroligt svårt. Jag menar, jag satt i ett förhör med en kvinna från Nigeria en gång och hon var skräckslagen. Och jag visste att hon ville berätta. Men hon var skräckslagen. Och jag sa, men det är någonting som inte stämmer här. Och då säger hon, ta ner spegeln.
Mm-hmm.
Och det här, okej, ta ner spegeln. Det hänger alltså en spegel i det här rummet på väggen. Och då, redan där hamnar jag i en ganska knepig situation. Ska jag som polis gå då och ta ner den här spegeln? Och bekräfta det som då är hennes bild? Och jag frågar henne, varför ska vi ta ner spegeln? Jo, viskar hon. Judjeprästen sitter och tittar på oss just nu. Genom spegeln. Mm. Han hör vad vi säger. Hur ska jag förhålla mig till det som polis?
Ja.
För att om jag går och plockar ner spegeln, då på något sätt så väver jag ju då in att det här som hon tror på, det är på riktigt. Jag bekräftar ju det. Samtidigt om jag inte tar ner den så är det en total låsning. Hon kommer inte säga någonting.
Så vad gjorde du?
Tog ner spegeln.
Mm.
Och så berättar hon. Och det är det som är så också fascinerande med att jobba med det här brottsområdet. Att vi möter ju människor från hela världen och olika kulturer, olika sedvänjer, olika religioner, trosuppfattningar. Det är också, jag får ju ofta frågan hur orkar du jobba med det här, men det finns ju också faktiskt en positiv sida av allt detta också. Där man faktiskt får möjlighet att liksom träffa så många människor som man aldrig hade liksom kunnat träffa i något annat sammanhang. Och ibland så får vi möjlighet att faktiskt hjälpa någon ut ur det här också. Och det ger en väldigt mycket energi. Och att ha ett jobb där man ändå får känna att man kan göra skillnad. Ibland till det sämre för de som begår den här typen av brott. Men också ibland till det bättre för de som utnyttjas. Det är såklart väldigt meningsfullt.
Ja, vilket fantastiskt jobb ni gör. Alltså verkligen.
Ja, vi försöker, men man ska också vara ärlig med att vi är inte några Robin Hood. Vi misslyckas ganska så ofta, men vi brukar säga det för varje kvinna som vi möter, som vi faktiskt kan hjälpa. Och tillsammans med socialtjänst och frivilligorganisationer så är det en vinst.
Mm.
För henne betyder det allt.
Verkligen.
Mm.
Tack så jättemycket för att du har kommit hit idag och pratat
tack.
Med oss. Ja. Väldigt, väldigt intressant.
Ja. Tusen tack.
Tack för att jag fick komma.
Ja, alltså det här är ju ett ämne som vi har pratat om väldigt mycket i podden.
Mm.
Och man kan ju tänka sig att så här, vad mer kan man prata om?
Jag var lite orolig för det innan. Jag bara, tänk om det här bara blir en upprepning av det vi har pratat om innan.
Nej, men det tycker jag inte.
Nej, verkligen inte. Det var så intressant att prata med Simon och höra hur polisen jobbar, för det har vi inte pratat om.
Nej, precis.
Och när det blir liksom människohandel, när vi pratar om fall, så är det ju ofta att vi pratar om USA. Och där ser det ju annorlunda ut, liksom.
Mm. Och få prata med en polis som du berättar att, alltså, man pratar inte om prostitution på polishögskolan.
Ja, men snälla, det är så sjukt.
Alltså, skärp er på riktigt.
Ja.
För alltså, skriva något brev eller någonting. Något öppet brev till alla polishögskolor som finns.
Ja, det är fan skitdåligt. Mm, tappade hakan när han sa det.
Verkligen. Men ett otroligt viktigt avsnitt.
Verkligen.
Och
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Nästa veckas avsnitt blir också väldigt, alltså väldigt viktiga, väldigt intressanta, väldigt starka.
Precis, för då lämnar vi ju true crime och pratar sekter istället.
Mm.
På tisdag så kör du ju ett eget avsnitt om sekten Providence.
Mm-mm. Och sen på torsdag så gästas vi av Tina Nyström som har varit medlem i Plymouthbröderna som vi har pratat om väldigt tidigt i poddens historia.
Precis, redan avsnitt 30.
Mm.
Ja, det ska bli så intressant avsnitt även det.
Mm. Men vi hörs på tisdag och tack för att du har lyssnat.